Herre, vi tackar dig för att du är här. Vi tackar dig för att du talar till oss, du viftar mot oss, du möter oss i sång och musik den här gudstjänsten. Och vi ber att du också skulle möta oss i den här predikan. Vi ber att det som är av dina ord och din vilja, att det skulle få slå rot i oss, trösta oss, bära oss och uppmuntra oss. Och det som bara är mitt, Herre, det får falla platt i marken, Herre, och glömmas bort. Det ber vi om i ditt namn, Jesus. Amen. Normal viljan för de allra flesta av oss när vi blir sjuka är att vi vill bli friska. Normal viljan när vi får någon runt oss som blir sjuk är att vi vill att den här personen ska bli frisk. Och om den inte kan bli frisk så vill vi åtminstone att det på något sätt ska kunna lindras, att hjälp ska kunna ges så att man i alla fall kan leva med den sjukdom man kämpar med. Och för att bli frisk eller för att kunna hitta vägar att leva med sjukdom så gör vi allt vi kan. Vi går till doktorn och söker hjälp. Vi går till sjukhuset. Vi går med till slut på att ta de där medicinerna som vi kanske blir rekommenderade. Och vi ber. Vi ber, vi ber, vi ber. Och om ni är som mig så häller vi oss ingefära shots och äter apelsiner och hoppas på att förkylningen ska hålla sig borta. Högt och lågt. De små vanliga sjukdomarna och de stora fruktansvärda. Mina första sjukdomsminnen eller första minnen av att vara sjuk är från två tillfällen inom samma år. Och det här var under 90-talet och jag var runt 6 år gammal. Och jag hörde extremt dåligt. Jag kunde typ inte höra när mina föräldrar pratade med mig och de visste inte vad som var fel. Och under den här tiden dessutom så snarkade jag helt brutalt. Jag var ett litet barn så det lät nog lite komiskt att jag snarkade som en hel kar, sa mina föräldrar. Men då visste de i alla fall när jag sov. Och då gjorde mina föräldrar det som man gör när någon blir sjuk eller man har att någonting är fel. De tog mig till doktorn och så började vi undersöka vad är det som är fel, varför hör hon inte? Och det doktorn då upptäckte var att jag hade vatten bakom mina öron. Och man beslutade om att men vi får operera Johanna. Och när man skulle operera mig då så upptäckte man också att jag hade en stor polyp som gjorde då att jag snarkade så brutalt mycket. Så då skulle man ta bort det samtidigt. Jag var väldigt förvirrad över den här operationen. För att jag fick ju veta då från doktorn att de skulle operera in rör i mina öron. Och i mitt huvud då såg det ut som att jag skulle ha ett rör som gick igenom hela huvudet. Så jag tänkte, det kan ju inte hjälpa. Eller liksom ska ett barns hjärna. Men för er som inte vet så är det så här små blå plastgrejer de opererade in i mitt öra. Och jag minns hur ont det gjorde när jag vaknade där på uppvaket. Jag tror jag spydde och jag grät för att jag hade så otroligt ont. Men jag minns också hur det där lindrades ganska fort för att sköterskan kom in med en härlig sån här isglass ni vet, som fanns förut. Jag tror inte de finns kvar, med två pinnar, kommer ni ihåg dem? Ja, det fick jag för att jag hade ju så ont så det behövde jag för att lindra. Och dessutom hade jag turen att den här glassen gick sönder. Så då hämtade sköterskan ytterligare en glass. Så bonus för mig, 4 stycken isglassar. Så det var mycket gott där mitt i smärtan. Mitt andra minne tillhör samma år. Det var lite senare på året. Och jag hade hög feber som inte ville gå ner. Jag minns inte exakt omständigheterna kring detta. Men det var någonting kring att mina föräldrar skulle åka iväg. Och det hade varit väldigt bra om jag blev frisk. Och då i hopp och tro om att jag skulle kunna bli frisk så bad mina föräldrar för mig. Och genast så gick feber ner. Den gick ner på en gång när de hade bett. Och till detta hör att jag gick på en kristen skola vid den här tiden och då fick vi regelbundet möjlighet att dela vittnesbörd. Eller vi hade som ett roterande schema då vi skulle dela vittnesbörd. Och det här blev ju mitt liksom stora vittnesbörd att berätta för klassen att jag hade haft feber, mamma och pappa bad för mig och jag blev frisk. Det var bara det att det blev mitt ständiga vittnesbörd. Så till slut var det liksom när bara, idag ska Johanna berätta sitt vittnesbörd. Då minns jag att killarna i klassen bara, nej, hon kommer bara berätta om när hennes feber sjönk. Vi kan redan det här. Men för mig var det stort. Jag tänker på den här kvinnan som vi har fått höra om idag. Jag läser hennes berättelse kort för oss igen från Lukas evangeliets 8:e kapitel. När Jesus var på väg dit pressade sig hela mängden på honom. Och där fanns en kvinna som hade lidit av blödningar i 12 år. Hon hade gjort av med allt hon ägde på läkare men inte lyckats bli botad av någon. Nu kom hon bakifrån och så rörde hon vid tofsen på hans mantel och genast upphörde blödningen. Då sa Jesus, vem var det som rörde vid mig? Och när ingen ville svara sa Petrus, mästare, alla knuffar ju och tränger sig på dig. Men Jesus sa, nej, någon rörde vid mig. Jag kände att kraft gick ut från mig. När kvinnan förstod att hon var upptäckt kom hon darrande fram och föll ner för honom och berättade inför allt folket varför hon hade rört vid honom och att hon genast hade blivit botad. Då sa han till henne, min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Jag tänker att den här kvinnans agerande är helt naturligt. Det är givet. Vi vet inte vad hon heter, men vi vet att hon hade varit sjuk och sjuk länge. I 12 år hade hon kämpat med den här blödningen som hon hade. Och hon ville, precis som vi alla vill, bli just frisk. Och hon levde ju dessutom med den här sjukdomen i ett samhälle och i en tid som var helt utan den moderna läkarvård som vi har, utan betald sjukvård eller försäkringar och sjukskrivningar. I en sån tid och i ett sånt samhälle så är hälsa oerhört dyrbart och också väldigt skört. Därför att sjukdom blir lika med fattigdom, utanförskap och det blir en spiral som går neråt. Och det var extra mycket så för henne. Därför att hygien under den här tiden var ju också något som inte funkade som det funkar för oss. Den tvål som vi känner till och som vi tvättar oss med varje dag, det var ju någonting som inte kom till oss förrän först på medeltiden så började vi tvätta oss med tvål. Rinnande vatten och rejäla avlopp och sådana saker, det var inte heller någonting som man på det sättet hade koll på. Så renhet blev ändå väldigt viktigt för att bibehålla någon typ av folkhälsa. Och i de judiska skrifterna i Gamla testamentet så finns det otroligt mycket lagar och föreskrifter just för att bevara renheten. Och instruktionerna är många och är som en konst. Och två källor som man hade pekat ut som källor till orenhet, det var delvis lik, en död människa och blödningar från kvinnor. Och hade man då blödningar så fick man inte röra vid någon annan, för då blev även de orena. Och det var inte alldeles ovanligt att man fick liksom skilja sig från gruppen, alltså inte vara med den stora massan. Så det blev ett utanförskap. Om det var under menstruationen så var det bara under den tiden, sen fick man återvända. Men vi kan ju tänka hur det var för den här kvinnan som då hade blött konstant i 12 år. Hon var sjuk, men hon var också utstött och ensam. Hon fick inte vara med. Hennes motivation att bli frisk måste ju varit jättestort. Och då gör man ju allt. Och det gjorde hon. Hon sökte sig till vården, den som fanns på den tiden. Kosta vad det kosta vill. Och det kostade henne allt. Och det fortsatte bara gå utför för henne. Hon var oren. Hon var dessutom nu fattig. Utanför spiralen bara går neråt. Men så kommer Jesus vandrandes till stan. Och med honom stora folkmassor som traskar runt honom så som det så ofta var runt Jesus. Jag kan föreställa mig att dammet liksom yrde, att volymen var ganska hög. Folk pratade, kacklade, ville se vad som hände, vad Jesus sa och gjorde. Och så är den här kvinnan där. Hon har antagligen hört om Jesus och nu ser hon hur han kommer. Och kvinnan då som enligt lagen inte får röra vid någon, vad gör hon? Hon tränger sig igenom den här folkmassan. Och så smyger hon fram sin hand och så greppar hon tag i manteltofsen på Jesu mantel. Hon kryper ju inte fram där och tränger sig in för att liksom stjäla en välsignelse från Jesus. Hon gör det för att hon vill inte störa. Hon vill inte blotta sin skam eller avslöja sin sjukdom och sin orenhet. Utan hon vill bara få bli frisk. Hon blir genast helad, berättar evangeliet för oss. Och det är intressant för att precis när detta händer så märker Jesus det. Jesus börjar fråga, vem är det som har rört mig? Jag kände att kraft gick ur mig. Och det är en intressant notering tycker jag. För att det säger någonting om hur det var för Jesus att vara ett redskap för helande. Det hände någonting med honom när han rörde vid människor, när han helade. Och Jesus frågar, men vem var det? Jag vet att det var någon specifik som rörde vid mig. Jag kände kraftig ur mig. Och när jag läser den här texten så tänker jag först, vad jobbig han är. Vad pinsam han är liksom. Har inte hon varit med om tillräckligt? Måste han se till att hon ska pekas ut? För han anar ju antagligen vem detta är. Men så inser jag att han är ju inte taskig Jesus, utan tvärtom. Han vill att hon ska komma fram för att han vill hjälpa henne. Han gör det för kvinnans skull, och kvinnan, hon inser att hon är påkommen och ger sig till känna, och det står att hon darrar, så hon var nog ganska nervös. Hur ska Jesus reagera nu? Vad ska han säga liksom? Och så upprättar Jesus henne, helar henne som en andra gång, när han istället för att då, när hon säger vad som har hänt, att hon är oren och så vidare, istället för att slänga sig bakom folket och säga akta er, fy hon är oren, för vad äcklig du är, vad har du gjort? Eller att liksom skälla ut henne, se äcklat på henne. Istället säger Jesus bara, min dotter. Han kallar henne min dotter. Hur kärleksfullt är inte det? Och så säger han att din tro har hjälpt dig och nu kan du gå i frid. Och på det sättet bekräftar att du är frisk. Nu visste folkmassan, den här kvinnan behöver längre inte vara utstött, utan hon är nu frisk och kan vara med. I kyrkan så har vi ibland och fortfarande fått det att låta som att det finns en motsättning mellan sjukvård och bön. Som att om man är kristen så behöver vi inte sjukvård, eller vi behöver inte mediciner. Det räcker med bönen. Och jag vill bara ta chansen och säga att jag tror att det är helt fel teologi, och jag tror inte att det är så det funkar. Jag tror inte det är så Gud funkar. Jag tror att Gud kan använda precis allting. Gud har gett oss en fantastisk hjärna och förmåga att undersöka, att lära, att förstå, och har hjälpt oss, tänker jag, genom att ge den hjärna vi har, att ha den sjukdom eller sjukvård som vi har idag. Det är någonting gudagivet att vi kan lära oss hur kroppen fungerar, vilka substanser som kan hjälpa oss och hela oss. Och jag tror också att Gud, precis som man kan använda läkare och sjukvård till att hela eller lindra, så kan han också hjälpa genom bön. Eller båda två. Jag tror också den här kvinnan, eller när Jesus säger till den här kvinnan i texten att din tro har hjälpt dig. Och just det här med att ha tro är också någonting som är viktigt, men som har också missbrukats ofta och gör tyvärr fortfarande ibland i kyrkan. Ibland så tänker vi och säger att ja, men bara man har en stark tro, bara man har mycket förväntan, då är det lika med ett helande. Men bara du tror tillräckligt starkt, då blir det ett helande. Och då blir ju liksom den logiska fortsättningen på det att ja, men om du inte blir helad, ja, men då har du inte tillräckligt stark tro. Då har du inte förväntats tillräckligt. Eller så är det någonting som är fel. Du har gjort något fel. Helande handlar aldrig om vår förmåga att tjata på Gud. Helande handlar aldrig om vår förmåga. Helande handlar om Guds kraft, inte vår. Om vi skulle göra det så är det en enorm börda att bära, och det vet många av er mycket väl. Det är ett slag i ansiktet för en som kämpar och ber för någon i sin närhet som kämpar med sjukdom eller med sin egen sjukdom. Jag tror att Gud kan hela när vi har stor tro, förväntan och så vidare. Men jag tror att han likväl kan hela när vi inte har det. Han har gjort det för mig exempelvis. För några år sedan så bodde jag i Uppsala och studerade där teologi och skadade min hand. Det var inget allvarligt, men jag skadade den. Jag hade otroligt ont i den. Jag kunde inte greppa någonting. Och den värkte liksom hela vägen upp i ryggen. Och jag bodde tillsammans med en kompis. Och jag skulle precis gå och lägga mig med den här armen och handen. Och så kommer hon in till mitt rum och så säger hon Johanna, du har ju så ont i din hand. Vi kan väl be för den att Gud helar den. Och då tänkte jag i mitt huvud, åh nej, det behöver vi inte alls göra. Det kommer han inte ens göra, och det är så onödigt. Och, nej, det har jag inte lust för, tänkte jag. Men så tänkte jag att jag kan inte säga det. Det kunde jag väl säga, men jag tänkte att jag inte kunde det i alla fall. Så då sa jag, ja, det är klart vi ska be för min hand. Gör du det? Så hon bad enkelt för min hand och la sin hand på den. Och sen så gick jag och la mig, somnade och liksom låg, vet jag, hade handen lite ifrån mig så jag inte skulle stöta i den. Och så vaknade jag av ett ryck strax efter att jag har somnat. Och så, för att jag känner att liksom hela handens smärta är borta. Och jag blev så chockad för att jag hade noll förväntan, noll tro. Så att jag slänger mig till min min bokhylla för att hitta den tyngsta boken jag kan hitta. För att se, kan jag greppa någonting och kan jag lyfta någonting som är tungt? För jag kunde ju inte ens hålla i någonting precis innan jag somnade. Och det kunde jag kunde hålla den och jag kände inte av smärtan överhuvudtaget. Och det blev en sån fin påminnelse från Gud på något sätt att han kan göra precis vad han vill under vilka omständigheter som helst. Och lika mycket som jag då kan minnas ett sånt tillfälle som med min hand eller min feber och glädjas över vittnesbörd av helanden som jag har hört och fått berättat för mig. Inte bara sådana små saker som men som handen och febern. En annan vän till mig berättade om hur hon hade svår cancer, en tumör i sin rygg. Hon hade fått en riktigt dålig prognos. Hon skulle snart in på operation och läkarna var väldigt, väldigt skeptiska att det skulle finnas mycket att göra. Hon berättar för mig att hur hon i förbarn får känna hur en hand går in liksom innanför ryggen och greppa tag i den här tumören tills den försvinner. Och hon går till doktorn och läkarna blir jättearga för att de bara, men den är ju borta, vad har du gjort för någonting? Hon berättar, jag har fått förbarn, det är Jesus som har gjort det, säger hon. Och då blir läkaren ännu argare. Nej, det har han inte gjort. Och försöker hitta en massa förklaringar. Han skrev något roligt där, hennes läkare. Ja, jag kommer inte ihåg vad han skrev. Strunt samma. Det mäktiga där var att hon kände en hand röra vid henne och hur hon faktiskt blev frisk från den här cancern. Lika mycket som jag kan glädjas och förundras över det så finns ju lika många, om inte fler, erfarenheter och besvikelser över de uteblivna helandena. Precis som Kristina berättade om. Några år senare, bara för några år sedan när jag jobbade här, så ramlade jag med snowboard när vi var iväg på läger och skadade min handled. Och den fick jag söka vård för, jag opererade den och vi bad för den. Jag har fått förbön för den många gånger och jag är fortfarande inte helt bra i den handleden. Gud helade en gång, han helade inte nästa gång. Jag minns David som jag i 5, 6, 7 års åldern bad för varje kväll som hade cancer. Jag hade fått lära mig att man kan be för de som är sjuka och de kan bli friska. Jag bad för honom varje kväll, men han dog. Det var mitt första möte med just det. Jag tänker på Anna som kämpade med självmordstankar och mörker och vi bad och hon bad om ljus och liv in i livet. Men det höll inte. Det gick inte. Jag tänker på Janni som har kämpat med ryggsmärtor som inte ens läkarna vet vad de beror på. Som låg sängliggande i nästan 2 år utan att veta vad som var fel. Och vi har bett för henne hur hon har varit hos doktorn och hon ändå inte har blivit helad. Och jag tänker givetvis på Maria som vi alla som församling har bett för länge att hon ska bli frisk. Och hon ändå fick gå hem till Herren. Och det är ju ofrånkomligt att inte fråga sig, men varför är det på det här sättet? Varför kan det inte vara mer av en formel liksom? Varför kan det inte vara mer så att sjukvård är lika med att bli frisk? Bön är lika med att bli helad. Varför måste det bara vara som ett lotteri? För det är så det kan tyckas vara ibland. Varför blir bara vissa friska eller helade? Och jag tänker på Jesu tid när han gick runt. Och ibland så tror jag liksom att alla måste bli helade runt Jesus. Men jag inser ju att de där folkmassorna som rörde sig runt Jesus så var det ju horder av människor. Stora problem, lidande och sjukdom. Och visst helade Jesus. Visst rörde Gud vid så många människors liv. Men inte alla. Jag inser att det måste finnas massa människor där som inte heller blev helade. Och jag frågar mig också varför. Och det vore för mätet av mig att säga att det finns ett enkelt svar eller att jag kan berätta hur det är. För jag vet inte varför det är på det här sättet. Jag kan bara titta på livet och se att det är så här det är och konstatera det. Men det jag vet det är att jag fritt, precis som du, fritt och osensurerat får fråga Gud varför. Jag får sörja, du får bli arg, får gapa på Gud. För jag vet vad det är för Gud som vi vänder oss till. Vi lever ju i en värld som är underbar på så många sätt, för så är det verkligen. Det finns ju mycket fantastiskt i livet, bara en sån sak som att äta god mat. Tänk om mat bara skulle vara tråkigt och äckligt. Men det finns god underbar mat, det finns vacker natur, det finns fantastiska människor, det finns musik och så vidare. Hela listan kan göras lång. Och lika mycket som världen är underbar och livet kan vara underbart, så kan världen och är världen och livet lidande, sjukdom och kamp. Och jag vet att vi tror på en Gud som liksom till den här världen, till den här verkligheten har valt, verkligen valt att stiga ner för att bli som oss. För att leva under våra villkor och verkligen bli den där Immanuel, Gud med oss. Gud med oss i hälsa, Gud med oss i sjukdom, Gud med oss när livet pikar och när vi bara lider. Så går Jesus alltid med. Det är alltid sant. Han närvarar. Han rör vid våra liv. När han hängde på korset så straffades ju han för någonting som han var helt oskyldig för. Han tog alla de skyldigas plats och dog i vårt ställe. Tog på sig sjukdom och död, lidande och ensamhet för att uppstå. 3 dagar senare. Och när han uppstår så öppnar ju han en ny väg in i evigheten. Han öppnar en ny väg där vi kan ha ett liv och en relation med Gud. Och när vi läser beskrivningarna om himlen i Uppenbarelseboken så får vi veta att på den platsen, där finns det 0 lidande eller död. Där är det liksom inte det att vissa blir sjuka och vissa blir friska och så vidare. Utan det finns ingenting av det. Det finns ingen sorg. Tårarna är borttorkade från våra ögon. Och det vi ser här och nu, det är att det riket, den tiden, ibland glimmar fram och gör sig synlig här och nu. Ibland glimmar den fram. Men alltid är han hos oss, oavsett hur livet ter sig. Alltid. Han har lovat det, att vara med oss alla dagar, varenda dag hur den än är, ända tills tidens slut. Och det är ändå sant, och man måste ändå betona att Jesus och hela Nya Testamentet igenom uppmanar oss till bön. För allt i livet, men också för sjukdom. Och det är lätt för oss att väja för det, just för att det kan vara så smärtsamt. Man är rädd för vad svaret kommer bli. Man är rädd för att bli besviken. Men var inte rädd. Det är alltid gott att söka sig till Gud med sina behov och med sin längtan. Och öva sig i just det här förtröstan och att lita på att hur det än blir, Gud går med och ger oss en väg vidare. Och han ger oss alltid det av kraft vi behöver för att ta oss vidare. Och jag älskar den här kvinnans agerande, för att hon är verkligen någon att ta rygg på. Hennes ihärdighet och hennes mod att tränga sig fram, att sträcka sig mot Jesus. Låt oss ta rygg på henne med det, tänker jag. Att tränga oss fram till Jesus, vad en som ligger på ditt hjärta idag. Vad en som rör sig i ditt liv idag. Om det är tacksamhet och glädje eller om det är bara sorg och förtvivlan. Och då ska du veta att när vi kommer till Jesus, varenda gång vi kommer till Jesus. Det finns ingen gång han viftar bort oss eller säger jag är upptagen nu, du får komma på tisdag 2 istället. Eller att han äcklas över oss för att vi har gjort det ena eller det andra eller för att vi har sagt det eller det. Utan precis som han svarar den här kvinnan, säger han till oss. Min dotter, min son, min älskade. Han blir alltid glad och tar emot oss med öppna armar. Och för honom får vi, precis som den här kvinnan, berätta allt. Vi får berätta allt om varför vi sökte oss fram till honom. Varför vi sträcker oss mot honom. Vi får falla i hans armar, vi får slå mot hans bröst. Vi får skälla ut honom och vi får bara vara i hans närvaro. För sådan är vår Gud. Vi ber. Herre, vi tackar dig för den du är. Vi tackar dig för allt du står för, allt du gör. Vi tackar dig för när du helar och när du läker. Och vi lyfter också upp våra frågor och vår sorg kring alla de människor vi ber för och vi hoppas ska bli friska, men som inte blir det, Jesus. Vi förstår inte varför. Och det kan göra oss vansinniga ibland. Men vi ber, hjälp oss att lita på dig. Hjälp oss att se dig även när det är mörkt och svårt, Jesus. Hjälp oss att urskilja din närvaro och hur du faktiskt alltid är där och alltid går med. Amen.